Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Men det jag tycker är kul, Jimmy, är att du är en fantastisk representant för det här med Lean FIRE, hur man blir ekonomiskt fri med låga utgifter.
Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Idag i avsnittet så har vi med oss en gäst, en gammal gäst, Jimmy. Välkommen! Du var ju med redan för 3,5 år sedan i avsnitt 104 som började med att du skrev en replik till oss när vi hade gjort i dina ögon ett lite missvisande avsnitt om FIRE.
Ja.
Så skrev du till oss och då under användandet Astillion och sedan har du en Facebook-sida, det grå guldet där du bloggar om din resa med liksom FIRE. Men jag tänker så här, för att det är alltså 3,5 år sedan, det är svårt att säga till någon som har lyssnat, bara, ja men kommer du ihåg det avsnittet? Så jag tänker att vi får börja lite bakåt. Mm. Och det ska faktiskt också sägas att det var Aim Higher i forumet som var så här, ja men hur har det gått för Jimmy sedan dess? Så att du har varit en efterlängtad gäst, så välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Men jag tänker så här, kan vi inte börja lite där vi slutade sist? För att när vi träffades då för 3,5 år sedan så sa du så här, nej men där jag har mål om att liksom om 1,5-2 år gå bli liksom FIRE eller Financial Independent Retire Early, att kunna minska liksom eller sluta jobba, ägna det åt skrivande. Och så sa du också att början på din resa, om jag inte minns helt fel, var så här, att du hade varit arbetslös och sen fick du jobb och då bestämde du dig så här, nej, detta ska jag aldrig vara med om igen. Var det inte något åt det hållet?
Jo, det är ganska bra sammanfattning.
Ja. Så om du skulle kläda lite mer, hur var resan? För du har också pluggat, eller du gick sån här, vad heter det, författarlinje här i Skåne,
ja,
Skurup.
Skrivarlinje.
Ja. Så kan du inte berätta för dem som inte känner dig, liksom den här resan, och sen kan vi prata om liksom FIRE.
Jo, det kan jag väl göra. Ja, jag gick den skrivarlinjen 2007-2008, första året, och andra året till 2009. Då var det ju lite dåligt ekonomiskt efter det.
Mm.
För min originalplan var att jag skulle börja jobba därefter. Men istället för att göra det, eftersom det var dåligt på arbetsmarknaden, så pluggade jag 2 år till.
Mm.
Så först läste jag faktiskt teologi i Lund och sen historia i Malmö.
Ja. Det ska jag faktiskt avslöja så här hemligt ett faktum som ingen typ nog vet, men Caroline har också läst teologi i Lund.
Ja, det har
Lund.
Jag gjort. Men det är ett kul ämne.
Ja,
eller hur, Jimmy?
Ja, det var jättekul.
Yeah.
Precis. Nej, och sen gjorde du liksom ett hopp där då, typ, för när vi träffades var det väl 2018-19?
19 var det.
19, ja. Och kan du inte berätta det här, liksom, upplevelsen av då att vara arbetslös och liksom hur livet var? Och att det här, för jag blev så här nyfiken, vad är det som gör att folk bestämmer sig för att göra den här resan till? Liksom, vad var drivkraften för dig?
Ja, det var ju min situation när jag var arbetslös. För, eftersom jag hade pluggat innan, och jag fick ju jobb då sommaren 2011.
Mm.
Och det varade i 4 månader sen blev jag arbetslös. Och då fick jag A-kassa, och den A-kassan baseras på de senaste 12 månaderna.
Mm.
Och då hade jag jobbat 4, och 8 då var registrerat som ingen inkomst, för CSN räknas ju inte.
Mm. Mm.
Så då slog de ju ut de här 4 månaderna, snittet på det.
På 12?
Ja.
Men det är ju helt, ja, det blev kanske inte mycket så.
Nej, det blev inte mycket. Det blev den minsta ersättningen då.
Mm.
Som jag inte kommer ihåg exakt vad den är, men jag fick ut strax under min hyra vid den tiden, som var 4 500 i månaden.
Men hur, liksom så här, hur gick de här funderingarna liksom så här med FIRE? För att det är ju liksom där jag tror att det liksom blev lite nyfiken.
Yeah.
Ja, de tankarna kom ju efter ett tag. För när jag hade sparat ihop ganska mycket pengar och jobbat ihop så att jag skulle få full A-kassa ifall jag blivit arbetslös.
Mm.
Då insåg jag ju att jag skulle kunna göra något annat än att bara lägga pengarna på hög. För det hade jag gjort. Nästan 20 000 i månaden hade jag bara satt in på sparkontot på banken.
Det är en rätt hög sparkvot.
Ja, så går för. Ja, precis. Precis.
Kan jag tänka mig. Men var det så att du liksom fick höra talas om något som heter FIRE då? Financially Independent Retire Early. Eller hade tänkt, började du liksom tänka de banorna själv? Så.
Ja, jag började tänka själv. Mm. Så jag kände inte till det begreppet då.
Nej. Mm.
Men jag hade ju bott i kollektiv. Dels när jag pluggade i Skurup och även när jag bodde i Malmö de första åren.
Mm.
Så jag visste ju att jag kunde ju bo ihop med andra och det var billigt. Och när jag flyttade till Stockholm så bodde jag ett tag hos en man som hyrde ut rum till flera andra.
Mm.
Och då tänkte jag att men jag kan göra samma sak.
Mm.
Så om jag sparar ihop och köper en lägenhet så kan jag ha ett eget kollektiv där.
Mm.
Bra tänkt.
Ja.
Yeah.
när hoppade du av ekorrhjulet då? Det var det 2021 eller 2020?
Ja, det var det.
Ja.
Nästan exakt 2 år efter.
Efter
vårt avsnitt.
Ja.
För då hade du 2 år kvar. Så
ja,
du,
precis. Jag tror vi satte från arbetslös till FIRE. Sen så tror jag att du skrev att du hade 2 år kvar. Eller att
ja,
du hade gjort någon
det är en ganska lång titel på det där avsnittet.
Ja, det är så här, that's me.
Ja, men ja, det var jag tittade på det ganska nyligen. Eller lyssnade på det. Och det var inspelat i maj 2019.
Ja.
Och i juli 2021, då slutade jag jobba.
Mm. Ja. Och hur, berätta, hur kändes det och vad sa andra när du liksom, alltså hur, för det är ju liksom ett beslut som inte så många andra tar förrän de är 65-ish.
Nej, ungefär.
Ja, mm. Alltså det kändes ju helt fantastiskt att sluta jobba.
Ja.
Och jag hade ju planerat, alltså det datumet bestämde jag typ 1,5 år innan. Jag tänkte, 9 juli, det är sista fredagen innan semestern det året, så det...
Ja. Och då tänkte du som den här reklamen på TV, så här, går in till chefen och så säger chefen så här, du har hela helgen på dig.
Det är en sån väldigt gammal reklam.
Ja, precis. Ja. Man ska vara,
men
så,
någon
man ska
som har vunnit på lotto, är det inte det?
Jo, det är någon som har vunnit, och så säger chefen så här, du ska jobba, och bara, jag vill inte. Nej, men berätta mer om det då. Hur...
Jo, alltså, de där fantasierna hade jag ju såklart. Jag hade ju målat upp att jag skulle gå in till chefen och säga, ja men jag säger upp mig.
Ja.
Men det blev inte så, som det sällan blir. Utan när jag sa till chefen, det var ju inte på något kontor för det första, utan han kom ju ut på vår arbetsplats.
Ja.
Så sa jag det, att jag skulle vilja säga upp mig till semestern.
Ja.
Och han sa, ja, jag har hört rykten om det.
Ah, okay.
För jag hade ju berättat för mina jobbarkompisar.
Ja.
Och någon av dem hade ju tagit det vidare, så...
Ja.
Ja, han visste
det. Men bara, det här blir också så här, alltså det finns så mycket som man blir fascinerad över. Så här, du vet, hur tog dina, för om du ändå har planerat detta 1,5 år, du har pratat med dina jobbarkompisar som också är där på bygget.
Mm.
Liksom, vad var deras tankar, deras reaktioner? Alltså så här, tog de det på allvar? Eller var de så här, jaja.
De kanske var nyfikna.
Ja,
det var nog lite både och skulle jag tro.
Aha. För det måste vara sjukt provocerande. Förlåt, hur gammal är du? Du är inte...
38 är jag nu.
Ja, 38. Alltså, där är ju folk som fortfarande är 38 eller äldre som fortsätter jobba.
De är ganska många.
Men exakt. Men hur var deras reaktion, eller vad tänker de?
Ja, men det var nog ganska blandat. För jag tror att vissa inte riktigt trodde på det i början.
Ja.
Även om de inte sa det, att... Men han jag jobbade närmast med, han visste ju det sen innan. Vi hade jobbat ihop på ett annat företag innan faktiskt. Ja. Så han tog ju det på allvar.
Ja, ja men coolt.
Men får jag bara fråga nu. Du var först arbetslös. Du pluggade och var arbetslös. Och sen så fick du jobb. Och då bestämde du dig så att men jag vill inte jobba mer. Så vad var det under den här perioden? Kanske när du pluggade eller kanske när du var arbetslös som gjorde så att du, när du väl fick jobb, för man brukar ju bli så överlycklig och nu är jag äntligen inne i samma veva som alla andra och nu...
Alltså det normala är att man ökar sina utgifter.
Ja, att man har råd med saker igen och äntligen kan man liksom unna sig saker. Men då tänkte du annorlunda.
Du tänkte så här, jag lever fortfarande som arbetslös, men jag tjänar som en liksom betongarbetare.
Ja, varför? Alltså, ja. För det är något som jag inte fattar riktigt. Men det är väldigt fascinerande.
Ja, alltså jag ökade ju mina utgifter lite grann. Men det var ju mest bara livsstilsutgifter. Att nu körde jag bil varje dag. Mm. Det gjorde jag inte när jag var arbetslös.
Ja.
Och det går åt lite mer mat. För att man gör av med mer energi när man jobbar. Plus att man har mindre tid att planera maten också.
Ja.
Så att, ja, lite dyrare blev det ju, men... Ja, i början var det ju bara den här rädslan att ja, snart blir jag arbetslös igen. Men mitt mål hela livet egentligen har ju varit att vara författare och skriva.
Okay,
och
så
att
det
ha
har...
tiden till det.
Yeah.
Så då har jag ju alltid tänkt att jag kommer sluta jobba någon gång.
Ja, för att kunna ägna mig åt skrivandet, eller?
Ja.
Ja.
Mm.
Men när jag var 20 så tänkte jag väl att jag ska skriva på min fritid och sen när jag slår igenom som författare och har råd genom mitt skrivande, då slutar jag jobba.
Mm.
Men nu har jag gjort tvärtom då.
Mm.
Och det har ju fördelen att jag kan fortsätta skriva även om det inte säljer bra.
Ja, precis. Om man skriver för sin egen skull. Och så är det så här fri från resultatet.
Ja.
Mm. Liksom. Men jag tänker här, alltså du är ju... Alltså där finns ju, man brukar väl prata om att det finns olika typer av FIRE. Alltså att det finns liksom typ lean FIRE och alltså som är så att man lever på väldigt låga utgifter
Och sen finns det väl liksom fat fire som är så här, man har väl normala eller ganska höga utgifter. Och sen finns det väl typ så här barista fire, man jobbar lite och man kompletterar sina inkomster. Framförallt är det poppis i USA för att man ska kunna ha sin så här health insurance och
ja,
så.
Ja.
Och sen finns det, jag tyckte jag såg någon artikel som var så här typ California Fire, men det har jag glömt vad det var. Och sen försökte jag googla.
Men det är inte det sådana surfar?
Nej, jag vet
inte. Sådana säsonger.
Ja, man
jobbar lite och sen kan man vara ledig, ja, när man vill surfa.
Ja, jag vet inte, men jag googlade California Fire och jag fick helt andra resultat. Det var så bara massa skogsbränder.
Ja, det är klart.
Så att det var. Så jag vet inte. Men,
det kanske är samma som Flamingo Fire.
Ja, men det var kanske så. Vad var Flamingo Fire?
Alltså jag kommer inte ihåg heller. Jag har läst om det någon gång, men...
Aha, det kanske vi får ta det i pausen och så får vi återkomma om Flamingo Fire.
Men har du läst den här boken då som man säger det är så grunden till kanske den stora fire?
Ja, Your Money or Your Life.
Your Money or Your Life.
Jag har lyssnat på den som ljudbok.
Mm. 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 Vad var din stora liksom behållning från den?
Ja, det är svårt att säga något specifikt, för det är så många som har utgått från den när de har skrivit om FIRE och sådär. Så.
Ja. Ja.
Det, om man läser den nu och är insatt i FIRE så är det väl inte så mycket nytt, tror jag. Men...
Ja. För jag tänker så här, när jag tänker på dig så tänker jag att du är ju liksom typexemplet, så här farligt säga kanske, på då Lean FIRE. Skulle du hålla med om det?
Ja, ja det kan man väl säga. Alltså ja. Jag jobbade hela tiden mot Lean FIRE, fast... Det har visat sig att jag är lite mer barista-fire.
Okej, okay, okej. Okay. Ja, men bra. Detta ska
men
vi
det är ju, alltså man måste ju justera det utefter sina preferenser som dyker upp.
Ja, och vad man tycker. För att jag läste ju på, du har ju som sagt en Facebook-sida som heter Det grå guldet. Och där skriver du ju liksom från tid till annan så här, men så här var utgifterna, så här liksom, nu gjorde vi det här. Och så, ibland så är det lite blandat med dina reflektioner. Men då såg jag också att 2018 så hade du typ utgifter för 12 500 per månad och inkomst på drygt 40. Och sen 2020 så var det 150 000 på hela året, 2021 140 000. Och sen tyckte du så här, 2022, alltså det hade gått lite bananas, då hade det gått till 160 000.
Och vad kunde detta bero på?
Men låt oss bryta ner det där, liksom 160, för det är väl ändå ganska, vad blir det, typ 12, 13, 15 000 i månaden, ish, i utgifter. Och då, när jag kollade också så var det typ att, det var, för då har du idag liksom en bostadsrätt. Och så tyckte jag att jag såg att i din sammanställning så var väl avgiften till bostadsrättsföreningen, ränta och mat, det var väl dina tre största utgiftsposter.
Ja.
Och då tänker jag ändå så här, alltså 160 000 på ett år, alltså fan det är bra jobbat. Alltså det då... Alltså då tänker jag så här, då är man ändå om sig kring sig. Alltså så här,
man är noga med sina, vilka utgifter man har. Det.
Ja, ja. Alltså för jag sa det i bilen till Jimmy. Alltså så här, fan, vår bil kostar ju 120 000 om året i utgifter. Så kan du inte liksom så här resonera, liksom så här, hur ser ditt liv ut? Eller liksom så här, jagar, liksom har du så här, du varje vecka klipper kuponger? Eller liksom berätta hur...
Hur är du om dig och kring dig?
Ja, hur lever man på 160 000 kronor om året?
Ja, för det första ska jag väl säga att jag har inte räknat in amorteringen i den här.
Nej, men det är ju ingen utgift. Det är ju ingen utgift, så att det ska, den ska ju inte med.
Vissa skulle väl säga det, att den är en utgift.
Är men i ditt,
det påverkar likviditet, ja, det kan jag sträcka mig till, men det är ju inte en utgift.
Nej, men vad bra, då är vi på samma sida där.
Ja.
Men... Ja, det är ju de stora utgifterna som du nämnde där.
Ja. Och vad har du som bostadsrätt?
Ja, det är ett radhus.
Det är ett radhus på
78 kvadrat.
Okej, okay. Och där du hyr ut det till 1, 2?
3.
3 personer, okej.
Okay, ja, och jag bor där också. Så vi är 4 stycken och en katt som delar på det då.
Okej, okay. Och då är det att man har varsitt rum och gemensamt kök?
Ja.
Typ, okej. Okay. Oh, okej, okay, bra. Och det har du då som inkomst? Nu har du ingen lön, så att då blir det liksom inkomsten. Ja, täcker det alla utgifterna?
Nej, det gör det inte.
Okay.
Men det täcker ju det mesta.
Ja.
Så det är min grund då.
Ja.
Men,
Och får man fråga så här, du behöver inte säga specifik siffra om du inte vill, du får välja själv, men vad kan man, liksom, vad kan man få i Stockholm för att hyra ut liksom, ett rum?
Ja, man kan få rätt mycket faktiskt, men ja, mina hyror ligger på mellan 3 och 4 kan
ja.
Man säga.
Ja. Och så blir det sån här privatuthyrning som är så här skattemässigt förmånlig också.
Ja, det är det. Men många andra hyr ut för mycket mer.
Ja.
Det beror väl också på läget antar jag, eller liksom närhet till universitet och sådana saker, ja. Kan jag tänka mig.
Ja.
Ja, det spelar in, men överallt, alltså du kan hitta, om du går ut på Blocket och kollar så finns det folk som hyr ut små rum för 5 000.
Ja, alltså jag såg ju någon som hyrde ut ett garage i Vällingby för typ 9 000, ett inrett garage.
Men där ska ju vara en startup, Jan, för det brukar ju ske i garage.
Ja, okej, okay. Ja, det var inte uthyrt. Där kom ingen startup med rummet i garaget. Mm. Ja. Okej, okay. Ja men bra. Mm. Och sen på utgift, hur resonerar du kring utgifter? För jag vet till exempel, när du var hos oss sist, då tror jag inte ens att du hade en smartphone.
Nej, det hade jag inte.
Nej. Så hur,
det har jag nu.
Det har du nu. Välkommen.
Den är billigare än den telefon jag hade innan.
Ja. Ja. Men hur är du? Alltså så här, är du så här liksom att du verkligen... Så här, är du snål? Får man fråga så rakt ut? Jag vet att du hade det som en fråga på din Facebook, så jag känner ändå att jag får
ja, men det är många som har frågat eller sagt att jag är utan att fråga dem.
Ja.
Jag tycker inte det, utan att jag prioriterar annorlunda än vad de flesta andra gör då. Mm.
För att jag såg ändå det också, att du hade ju skänkt pengar till välgörenhet. Hade du ju också gjort, och sen var det ju också att, jag tror du skrev i ett av inläggen så här, ja men en av fördelarna med att vara FIRE är ju att man har mycket tid, så då kan man ju gå utbildningar. Och du vet ju att du hade liksom lagt pengar på. Så att det är ändå inte så att du är så här supersnål.
Alltså kategoriskt snål över allt, över ja. Hela, alla, nej. Allt vad man kan ha utgifter till, utan du väljer så. Det ska jag inte lägga så mycket pengar på, men den här välgörenheten vill jag lägga $100 eller vad det var.
Men vad är det som är, ja. Precis, vad lägger du pengar på? Vad tycker du är viktigt? Liksom så här, och så att man får liksom ett check.
Ja, nu, om vi tar 2022 då, när de här, när jag hade 160 000 lite drygt i utgifter. De extra 20 000 jämfört med 2021 är ju mest nöje och kurser.
Ja.
Så att jag har unnat mig lite mer. 2022 har varit ett år där jag har utforskat lite mer.
Mm. Har det varit ett bra år för dig?
Ja,
yeah.
Det har varit.
Yeah. Det är så skönt att höra, för det är många som säger att 2022 var så dåligt år. Men det var ett bra år för dig.
Mm. Ja, för mig skulle jag nog säga att det är det bästa året i mitt liv än så länge.
Ja, berätta, berätta. Säg någonting mer.
Ja, alltså jag började det här året som arbetsfri, och det är det första året i mitt liv där jag har varit arbetsfri.
Mm.
Så bara det är ju ett jättestort plus. Och sen så har jag testat många nya grejer. Innan, under hela min FIRE-resa, då jag också var väldigt lycklig hela vägen.
Ja.
Men då hade jag en plan att ja, men jag har det här målet, jag ska dit, och massa andra grejer fick vänta. Liksom.
Mm.
Men nu har jag utforskat mer i livet och blivit mer spontan och testat nya grejer. Så en grej jag har testat är improvisationsteater.
Mm.
Och det hade jag inte en tanke på att jag skulle hålla på med innan.
Mm.
Men det var ju skitkul.
Ja. Jag
kan tänka mig.
Mm. Så att jag har gått en kurs både förra våren och i höstas.
Mm.
Men du säger att du är lycklig. Eller du är lyckligare än vad du någonsin har varit. För att det är liksom allting funkar i ditt liv.
Ja.
Mm.
Men vad är liksom så här, förutom tiden, vad är skillnaden?
Ja, det är väl mycket om mindset, att jag har tillåtit mig att göra mer grejer. Alltså, tiden är ju en förutsättning, och för mig har det underlättat väldigt mycket. Det är klart, allt jag har gjort i år, man kan ju göra det även om man har ett jobb, om man orkar med det. Men för mig är det att jag har öppnat upp för mer möjligheter i livet helt enkelt.
Mm.
Och Jag är ju inte singel längre. Det är också en väldigt stor anledning till att 2022 var så bra.
Mm. Precis, för det där var ju också roligt. Alltså, för det var ju... Nu kommer fördomar. Så att, och jag brukar säga så här, fördomar det är sånt som har hjälpt oss att överleva. Och så, det, alla har fördomar.
Det är alltid kul att utmana
dem. Det är alltid kul att ha fördomar så länge man är villig att ändra på dem. Men då tänker jag så här, alltså när jag tittar till exempel så här på dina så här, ja men 160 000 och så tänker jag så här, ja det är typ 13 000 i månaden. Så tänker jag så här, fan, alltså jag betalar 2 000 spänn per termin för dotterns basketträning. Och du vet så här att...
Och 4 000 för simskola.
4 000 per termin för simskola för barnen. Det, och då är min fördom att det är... Att det är mycket lättare att ha ett sånt här liv när man inte har flickvän eller när man inte har barn. Eller liksom för att där kommer liksom ett paket som är svårt att liksom ta sig undan. Förstår du vad jag, ja. Vad jag tänker? Vad är din reflektion? För nu kan du säga så här, Jan, så här, titta, innan hade jag inte flickvän, du var det så här. Nu har jag flickvän och det är fortfarande så här. Det handlar inte om flickvännen, det är bara en ursäkt. Eller... Berätta, nu ska jag vara tyst.
Ja, jag har också funderat mycket på det där. Och med barn så är det ju oundvikligen så att det är dyrare att leva om man har barn.
Typ 7 500 i månaden.
Ja, men...
Och var det någon som räknade fram? Förlåt, ja, jag ska vara tyst.
Ja, i snitt kanske, men det behöver ju inte kosta 7 500 extra.
Nej, såklart.
Och jag funderade på detta och skrev ett inlägg också om det på Det gråa guldet. Och där reflekterade jag över alla som är FIRE som skriver om det liksom. Mr. Money Mustache och The Frugal Woods och ni.
Ja.
Att nästan alla har ju faktiskt barn och är en familj. Och ändå är de på väg till FIRE eller är FIRE.
Mm.
Så att uppenbarligen går det ju.
Ja.
Och jag kom inte på en enda förutom mig själv som skrev om det som var singel och inte hade barn.
Mm. Ja, spännande.
Ja.
Mm.
Ja.
Men vet vad? Jag tror att det handlar precis som du säger. Så nu, titta, nu kommer jag argumentera för dig.
Mm.
Att ja, men så här, vi har ju haft vår 4-åring som behöver jättemycket trygghet. Så hon sover ju inne i vårt sovrum i sin, hon har haft en spjälsäng. Och så var du så här, alltså hon kan inte sova i sin spjälsäng. Hon behöver,
nej, det blev för liten.
Hon behöver en så här växarsäng. Och då kollar vi så här, ja men det kostar så 2000 spänn på Ikea och sen var det så här, ja men jag kollar på Facebook Marketplace och sen så hittar du ju en för 250 kronor och jag tänker så här, alltså det är ju ganska stor skillnad att köpa typ samma säng, antingen för 2000 spänn ny eller för 250 kronor begagnad, och jag lovar att den gamla kan vi säkert sälja för 250 kronor eller
ja,
mer
visst.
Till
men jag kan säga så här, Jan, jag vet inte vart du var på väg nu, men vi har ju liksom, jag har ju pratat med en vän, Sandy, om det här med matkostnader och så. Att vi har rätt stora matkostnader.
Mm. Jag vill lägga så, typ 10 i månaden.
Ja, och så sa hon så här, men jag brukar handla på Willys och köra sådana här portioner under 10 recept och så. Så testade jag det och det var ju chockerande. Det var chockerande hur mycket billigare maten blev. Och det var också roligt.
Ja.
Det var också roligt att liksom hitta de här dealsen på julpotatis eller whatever. Liksom. Jag tror också jag har det hemifrån. Att vi var lite så att vi klippte kuponger och vi handlade på olika ställen där det var billigt och så. Så jag tycker det är kul och jag vet inte hur det är med dig, Jimmy, om du också tycker det är lite roligt att hitta de här billiga. Så när jag hittade den här sängen så var det ju kul. Liksom.
Yeah.
Jätteskönt. Så vill jag alltid handla.
Ja. Ja, jag tycker också det. Det är jättekul när man hittar något som är billigt. De sängarna jag har i rummen som jag hyr ut till exempel är ju begagnade.
Ja.
Och med mat, alltså det är jättekul att leta upp extrapris här. Och det är ett år sedan nu. Sen som jag köpte dadlar för 6 kronor kilot. Och det ger mig fortfarande glädje. Dels för att några av dem fortfarande är kvar. Men även för att det var så billigt.
Ja.
Och dadlar är ganska dyrt i vanliga fall.
Ja, det är det ju.
Ja, precis.
Ja, men det
och de har ju gått ut sedan länge, men det är ju dadlar. De blir inte dåliga.
Men om jag kommer med en fördom till då, blir det inte så att mathandlingen istället för att ta en timme, för att man åker liksom till närmsta butik, man handlar på sig det man behöver, att plötsligt tar den 3 timmar för att man ska till 3 olika butiker för att de grejerna. Alltså förstår du att jag betalar för den billigare matkassen med tid? Alltså, eller förstår ni hur jag tänker?
Jag vill gärna höra vad du... Men jag åker ju till Willys då istället för Ica.
Okay.
Och sen är det bara en lite längre... Alltså det är väl någon kilometer extra.
Ja. Hur resonerar du?
Ja,
vad är tipsen?
Ja, det blir lite dyrare i tid.
Ja.
Om man ska planera så här. Jag kollar ibland vilken butik har kampanj på det här.
Mm.
Och så. Men jag tar ju ändå de butikerna som är nära mig. Och jag bor ju nära en galleria, så det är ju lite lyxigt. Där har jag ett flertal butiker, och sen så bor jag ganska nära ett Willys också.
Mm. Men jag vill minnas att sist när du var med här så var du vegetarian.
Vegan.
Vegan, ja. Men är det också så att det blir billigare mat eller blir det dyrare? För jag vet, när du var vegan så blev det dyrare.
Ja, men jag körde sån fett vegan. Nej, då är det helt ärligt. Alltså det, man kan nog få det väldigt billigt.
Ja, hur?
Ja.
Ja, alltså det spelar väl egentligen ingen roll om du är vegan eller köttätare. Du kan ju äta dyrt eller billigt oavsett.
Okej. Okay. Det var dagens kloka ord.
Ja,
men liksom...
Säg något mer om det.
Ja, jag tänkte det. Bara för att man är köttätare så behöver man ju inte äta oxfilé.
Mm. Nej.
Och bara för att man är vegan behöver man ju inte äta
japansk svamp.
Ja,
liksom.
Vad nu motsvarigheten till oxfilé är. Jag vet inte. Mm. Men alla de här fake-produkterna till exempel. Ja, den veganska osten, den är ganska dyr.
Mm. Och du är fortfarande vegan?
Ja, ja, det är jag.
Men du sa ju också så här att liksom, det var rikedom i livet med flickvän. Där blev jag ju också så här jättenyfiken. Så här att hur liksom pratar hon på samma resa? Eller liksom hur har ni synkat det där? För jag tänker att det är väl kanske inte så sannolikt att man träffar någon som är exakt likadan som en själv. Hur har det gått?
Nej, hon är inte exakt likadan som mig. Och hon är inte FIRE eller på väg mot FIRE, men hon har ganska liknande tankar som jag har om utgifter och så.
Mm.
Så hon är väldigt sparsam och hon tänker på vad saker kostar. Hon är väldigt bra på kläder till exempel, mycket bättre än mig. Jag handlar det mesta på second hand, och det jag har på mig nu, det är också second hand. Man ser inte det i kameran, men jag har även byxor på mig och de är också second hand. Men hon har ju mycket mer varierad garderob än mig, och hon tycker det är kul att handla kläder också.
Mm.
Så jag tycker att hon ser jättebra ut i alla de här kläderna, och nästan allt är handlat second hand.
Ja. Men det vet du, för det gillar ju du också, Karla.
Ja, det är också skönt att handla någon bra kvalitet liksom. För en spotstyv och det som. Man blir glad sen jättemånga gånger när man har liksom på sig plagget. Jo, men det är som med dadlarna. Man blir glad varenda gång. Det kostar inte 1700. Nej, det alltså, kostade 350 kronor.
Ja.
Det var dyra dadlar ändå.
Ja, men jag tänker så här, högkvalitativa tröjor som jag tycker om.
Ja. Ja, men bra. Så att liksom, om du skulle liksom så här ge liksom dina tips liksom så här kring mat. För då skulle jag säga så här, ja, vi börjar där, så avslutar vi matgrejen, så går vi vidare.
Ja, alltså man får ju göra någon avvägning. Nu har jag ju mer tid än vad jag hade innan, så jag har ju faktiskt minskat mina matkostnader 2022 för att jag har haft mer tid och kunnat fokusera mer på att köpa det som är billigt men ändå nyttigt.
Ja.
Så jag har minskat mina matkostnader lite grann.
Men är det så att du gör typ alltså så här mat, så gör du så här matsedel, eller är det så här, nej men nu var detta billigt så nu köper jag typ, nu var kol billigt så nu köper jag kol och sen så får jag lista ut vad jag lagar på kol, alltså hur funkar det? För när jag går så här, jag är sugen på hamburgare, så går jag och handlar hamburgare. Alltså sorry, jag börjar inte i den andra änden.
Nej, jag börjar i den andra änden ofta. Just kol köpte jag senast jag var handlade för att det var billigt.
Aha.
Och då skulle jag göra en gryta med andra grejer. Jag skulle koka potatis och bönor och brysselkål hade jag tänkt. Men vitkål var billigt, så då slängde jag i lite vitkål där också.
Okej. Okay. Ja. Så, och, så att om vi skulle liksom så här, för jag tänker den som lyssnar, om man ska liksom få med sig några pointer, så tänker jag, för då säger du så här, okej, boende, då har ju du löst så här, nej, det är inte det billigaste boendet, utan däremot har jag istället valt att satsa på boendet och ha ett boende som jag kan tjäna pengar på. Det är väl liksom trick eller klon man kan säga att du har gjort det där.
Ja, mitt boende är ju min största utgift, men det är ju också en inkomst.
Ja.
Så utan mitt boende så hade jag haft jättelåga utgifter,
ja,
men också lägre inkomster.
Ja, exakt. Och detta tycker jag är liksom klokt. För att det är många, tror jag, där som tänker annorlunda eller tänker så här, jag ska bo i ett billigt land eller jag ska dra ner på mina bokkostnader, jag ska flytta till liksom Svappavaara eller någonting. Och där har du gjort annorlunda. Men tänker du också så här att, återigen det här till exempel med relation eller barn, tror du att detta kommer funka långsiktigt eller tänker du liksom att
du behöver förändra
att du behöver förändra eller att du har kvar det sen och sen flyttar du därifrån och fortsätter hyra ut det? Alltså, hur går dina tankar?
Ja, det kan ju bli förändring. Om jag och tjejen skulle flytta ihop till exempel, då finns det ju flera olika alternativ.
Ja.
Vi kan ju flytta in och sen så hyra ut det som nu är mitt rum. Så att jag hyr ut till 4 istället för 3. Eller så hyr jag ut hela bostaden till en familj till exempel.
Ja.
Eller så kan jag sälja den.
Ja.
Och hon är ju lite inne på att flytta till något mindre ställe än Stockholm.
Ja.
Så kanske kan man få tag på någon. Ja, det blir ju billigare om vi flyttar någon annanstans.
Ja.
Så blir det ju billigare. Så då kanske det lättaste blir att sälja den.
Ja. Och för där brukar man väl prata om, okej, så boendekostnader brukar man ju säga typ 25% av en vanlig familjs där. Sen är mat, vad är de andra stora så här utgiftsgrupperna som du har och som du tänker på?
Ja, förra året blev resan ett väldigt stor utgift för mig. Det är nog den som kom efter mat faktiskt. Och den var ju rätt så låg. 2020 och 2021 så var det inte så mycket resande, men det beror ju på pandemin.
Men resande, menar du resande, alltså typ transport? För det är väl också en sån grej, att du har ingen bil, du cyklar mycket, så du åker knappt ens kollektivtrafik.
Ja, det största delen av mitt resande är ju med tåg.
Ja.
Så att mitt resande är ju tåg, kollektivtrafik. Allt resande som jag betalar, för jag räknar ju inte in min cykel i detta.
Nej.
Och jag var ju inte utomlands förutom en snabb visit till Danmark.
Mm.
Så att det är ju inom Sverige.
Mm.
Men jag har åkt mycket, hälsat på min familj. Jag var på Sweden Rock, jag var i Göteborg.
Mm.
Ja.
Men jag tänker också så här, om man hoppar till liksom kanske lite såna här, för att det klassiska annars som många tänker är också att jag ska spara ihop mina pengar och sen ska jag investera dem. Alltså, tänker du på såna här typ uttagsstrategier, eller hur gör du med liksom finansiera uthyrningen av boendet, liksom livet, eller liksom tar du ut avkastning från de sparade pengarna också? Hur ser det ut?
Ja, jag behöver ta ut lite avkastning.
Ja.
Så boendet täcker det mesta. Sen så har jag ju även Trine till exempel.
Mm.
Men jag behöver plocka ut från min aktieportfölj också.
Ja.
Men jag kör inte så strikt med 4%-regeln att jag plockar ut 4%, utan jag plockar ut det som behövs.
Ja. Och plockar du ut liksom så här löpande, eller du plockar ut när det behövs?
Alltså, när det behövs.
När det behövs, ja. Oavsett så här hur marknaden... Har du placerat det typ... hur har du fördelat det mellan tillgångar? Alltså, om vi skulle säga, för jag har en fråga där också. Du sa att du gillade till exempel, du hade Trine eller Switch eller Lendify hade du.
Mm.
Men sen har du gissat att du har en aktiedel också.
Ja.
Och sen kanske en räntedel. Eller kanske inte räntedel.
Väldigt lite
väldigt
räntedel är det.
Ja.
Men
hur är allokeringen, skulle du säga, så här, mellan sparkonto och typ de här alternativa investeringarna och aktier? Hur har du tänkt där?
Ja, jag har inte haft någon sån här plan från början. Mm. Utan Ja, min styrka är ju sparande. Ja. Och sen med investeringar, så jag lyssnar på er och lyssnar på andra. Och någon säger, ja men den här, så här kan man göra. Och sen så har jag skaffat det.
Ja.
När ni hade avsnitt om Lysa, då tänkte jag, ja men det är bra. Jag har öppnat konto på Lysa och börjat sparande där.
Ja.
Men då har jag haft kvar sparande sedan innan, så på Avanza och...
Och detta tycker jag också är så här ganska fint. För att många andra FIRE-diskussioner i forumet, alltså så här, då medföljer det ofta en jätte Excel-kalkyl. Medan du har liksom, och då är det mycket fokus på Excelen, avkastningen och safe withdrawal rate och simuleringar och Monte Carlo och liksom hela tjufräset. Medan du är ganska mycket så här, nej, men jag har löst det med mitt boende genom att ta bort, eller så här, jag har löst det genom att göra min största utgift till en inkomst. Och sen är jag duktig på att hålla kostnaderna nere och har haft ett stort historiskt sparande. Så är inte du, jämfört med kanske vissa andra som är på FIRE, så beroende av hur börsen eller investeringarna går. Utan jag skulle säga så här att det är ju mer liksom din vardag har ju en större påverkan på din FIRE-resa än dina investeringar. Kan man säga så?
Ja, det har den ju definitivt.
Ja. Ja, det känns ju väldigt lugnt liksom.
Ja,
alltså det behöver inte vara så här.
Ja. Som du säger, att du är inte så utbrydd med börsen kanske.
Nej, det är jag inte. Alltså, när den började gå ner, då kändes det lite tungt. Men alltså, det gick över jättefort.
Mm. Och sen, varför gick det över?
Ja, därför att det...
Börsen gick om.
Nej. Det gjorde den ju inte.
Nej, jag vet.
Men jag såg det i ett större perspektiv. Alltså jag tänkte att men, den har gått ner lite, men jag har ju fortfarande väldigt mycket pengar kvar där. Och det blir ju inte panik förrän det är väldigt, väldigt lite pengar. Och även om börsen skulle ligga platt nu, så räcker ju pengarna jag har där i säkert 20 år. Jag har inte räknat exakt.
Ja.
Men
det känns
men det är lugnt, och då har jag gott om tid på mig att lösa det på annat sätt.
Nej, men, och det är detta som jag också tycker är så spännande, att det finns liksom många nyanser på FIRE, att det finns liksom nyansen som är så här, nej men alltså om vi skulle kolla på FIRE, så är det ju så här att grundregeln är ändå samma. Det handlar om så här, hur mycket av dina intäkter som inte kommer från ditt jobb täcker liksom dividerat med dina totala utgifter. Alltså det är simple as that. Och då har du ju liksom den här kvoten, har ju två delar. Den har inkomstdelen och den har utgiftsdelen. Mm. Och båda påverkar liksom ekvationen. Och antingen så är man grym på den ena, att så här, jag menar att vi tjänar jättemycket pengar på avkastningen för vi har ett jättestort kapital, då bör man inte vara så noga med utgifterna. Eller så är man noga med utgifterna och då behöver man inte så stort kapital där uppe. För att det är ändå en kvot.
Men det känns ändå som att du, Jimmy, har ändå bägge på något vis. Du har ditt kapital och du är också noga med dina utgifter.
Ja,
eller
fast jag skulle ändå säga, förlåt. Jag
tror alla har väl av båda, men i olika mycket. Mm. Alltså jag är ju bättre på sparande helt klart. Och vill man ha tips om investeringar och så här, då är det ju inte mig man ska fråga.
Mm. Nej, och det är detta jag menar, som att man har liksom olika styrkor. Alltså så här, jag tror, Karin, alltså så här, I'm sorry, alltså jag tror inte vi kommer kunna komma ner till 13 000 i månaden i utgifter.
Nej,
alltså,
men jag tror du har rätt.
Så här,
ni kan ju dubbla det, ni är ju två.
Exakt. Sen är det ju skillnad att man behöver ju inte, precis som du säger, man behöver inte gå liksom, vi ligger väl på 50 kanske. Vi kanske går från 50 till 26. Vi behöver inte gå 50 till 13. Men å andra sidan så har vi också ett större sparande. Och då kan man liksom hitta... Alltså man får hitta sitt liv. Liksom.
Ja, man får hitta sin kombination av alla, vad ska man säga, pusselbitar som kan ingå i ett FIRE.
Liksom. Ja, men exakt. Och sen tänker jag, vi har ju massa rum som vi skulle kunna hyrt ut. Om det hade varit viktigt för oss.
Absolut, absolut.
Men då passar inte det andra värderingar.
Nej.
Och det är det som jag tycker är så fint. Men du, jag tänker om man tittar på en sån här fråga som är lite nyfiken. Upplever du att man står utanför samhället? Mm. Alltså hur känns det där? För att det är ändå så här, typ 99,9% av befolkningen är här och här står du. Liksom så här, har valt en helt annan väg. Hur känns det och hur tänker du och hur relaterar?
Ja, man är ju lite utanför. ändå, men ändå i det. Men det blir ju konstigt för andra. Ja. När folk frågar, vad jobbar du med då? Och så säger man, nej men jag jobbar inte med någonting. Och att man är FIRE är ju långt ner på listan av gissningar. Liksom.
Ja. Men jag gillade också att du sa det i en bisa så här, jag är arbetsfri. För du sa inte så här, jag är arbetslös.
Nej.
Utan så här, men jag är arbetsfri.
Ja, jag är inte arbetslös. För det är man det, då vill man ju ha ett arbete.
Ja.
Och kanske är beroende av att ha det.
Ja. Men jag tänker så här, till exempel, har du varit så här kontakt med myndigheter?
Nej.
Nej.
Vad tänker du då för någonting?
Nej, men jag vet inte. Vi hade liksom en sån diskussion.
Så att man är med i liksom det sociala nätet. Vad heter det?
Ja, jag vet inte. Jag vet, detta handlar väl...
Du har varit i kontakt med myndigheter. Liksom, vilka menar du nu?
Nej, men jag tänker så här, har man ingen inkomst... Alltså så här, så mycket i vårt samhälle bygger på att du har en lön och sen räknas det pensionsavsättning på den, det räknas SGI på den, blir du sjuk så räknas... Alltså så här, det är så mycket som är kopplat till att du ska gå det här spåret. Och jag menar, går man inte det spåret, ja men då blir det liksom så här, ja det blir ingen föräldrapenning. Eller det blir ingen SGI. Och sen får man då andra sidan säga så här, ja fast jag behöver kanske inte någon föräldrapenning.
Nej, visst.
Alltså att det blir, alltså...
Ja. Man har löst det själv, ja.
Ja.
Ja, föräldrapenning behöver jag ju inte, för jag har ju inga barn.
Nej.
Och jag planerar inte att skaffa några barn heller.
Ja.
Och pension och så, det vet jag ju, det blir ju inte så mycket mer. Alltså jag skattar ju på min uthyrning såklart och investeringen och så.
Ja, men det sätts inte av pension på det väl?
Nej.
Det tror jag inte.
Jag tror inte det.
Nej, inte jag heller.
Men jag har ju räknat med att klara det ändå.
Ja.
Så jag är ju inte orolig alls för pensionen. Jag tänker ju att planen är ju att när jag kommer fram till pensionsåldern så ska jag ju ha levt på passiva inkomster hela vägen. Och det ska jag ju fortsätta kunna leva på samma nivå. Och sen kommer pensionen,
alltså det är precis,
som
det...
en bonus där.
Ja. Mm.
Den lilla man får. Jag har ju ändå jobbat ihop en del.
Mm. För det är det som blir liksom så här lite så här.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tankekullerbyttan i mitt liv. För mig hade det varit så här, bara, lite så här, det gör lite ont i magen, så här, åh gud, inte pensionen. Men sen måste man, precis som du säger, så här, fast jag har ju varit i pension i 30 år innan jag gick i pensionen. Så jag
fattar inte vad din tankekullerbytta är egentligen.
Jo, men min tankekullerbytta, men så här, klart man ska ha en pension.
Ja, okej, okay.
Min rädsla i Jimmys liv som är så här totalt irrelevant egentligen. Men jag blir så här, ja men tänk om man ångrar sig, då har man ju liksom slösat bort 10 år där man hade jobbat, där det hade betalats av pension till ens pension. Medan så här, om jag kommer sen är 55, Ja, så fattar jag. Du kommer nog inte komma på det så här, nej men nu vill jag jobba. Jag förstår, det är därför det blir så förvirrat, ja, för det i blev mitt huvud.
Till slut för sent att få pensionsavsättning, tänker du. Att det blir liksom, det blir ju ingenting
så här,
till slut.
Så här,
för mig, jobbar ju inte.
Ja, för mig blir det så här, rädslan. Så här, rädslan för mig nog handlar om att man dödar ganska många andra alternativ. Alltså så här, att jag har valt denna vägen. Och sen är det denna vägen jag går. Jag har liksom dödat andra. Alltså så här, om jag har mycket pengar så kan jag alltid dra ner. Alltså är det med? Men alltså, om jag har då levt hela mitt liv med liksom snålt, så blir det svårt vid något annat tillfälle då kanske öka det. Förstår
jag? Ja, jag förstår.
Ja. Och säg nu att det är helt irrelevant.
Ja, men det finns ju en poäng i det du säger. Jag tänker ju att det är tvärtom istället det här, att om man jobbar hela vägen till pensionen, då dödar man ännu fler alternativ än om man går fire. För nu har jag ju öppnat massor med fler dörrar.
Ja, gud vad
tycker
spännande.
Jag till livet. Alltså som det jag har testat nu i år. Att, förra året menar jag.
Ja, 2022, 2023.
Men med improvisationsteatern till exempel och annat som jag har testat och... Jag kan ju, om jag är sugen på att jobba, kan jag testa att jobba med andra grejer.
Ja.
Och jag kan skriva. Liksom, jag tänker att möjligheterna är ju oändliga.
Aha.
Men om jag hade fortsatt jobba, då hade jag ju gjort bara det. Visserligen haft mer pengar, men det är ju så mycket annat som är viktigt i livet också.
Ja, vad är det som är viktigt i livet, tycker du?
Ja, för mig är det att kunna förverkliga mina drömmar och... Att vara lycklig och må bra.
Ha tid med saker.
Och upplever du att det är liksom så här, vad är den stora skillnaden mot när du jobbade mot nu?
Ja, det finns så många skillnader. Alltså, sovmorgon är ju en. Och ingen ångest, som jag kom nyligen tillbaks till Stockholm igen efter att jag varit och hälsat på släkt och vänner. Och då tänkte jag att ja, om detta hade varit ett vanligt år, alltså när jag jobbat, då hade jag haft jättemycket ångest nu, för då skulle jag tillbaka till jobbet på måndag. Men nu slapp jag det.
Mm.
Och sen har jag ju jobbat i byggbranschen också, som har vissa fysiska påfrestningar.
Mm.
Och jag minns en dag jag var på en hike, det var ju 2021 då, kanske 3-4 månader efter att jag hade slutat jobba. Och då hade vi vandrat i 4 mil med lite packning. Och sen när jag satt på bussen hem, då hade jag ont i ryggen. Och då tänkte jag, ja men det här är första gången jag haft ont i ryggen sedan jag jobbade. För när jag jobbade så kunde jag haft ont i ryggen varje vecka eller varannan vecka, för att det var ett tungt jobb.
Mm.
Och nu hade jag inte haft det på 3-4 månader då. Fast då hade jag inte tänkt på det när jag inte hade det. Men nu när jag fick det igen, då var det så himla skönt. Liksom.
Mm.
Ja. Efter 4 mils vandring.
Ja.
Vilket vi har då lyckats klämma in 2,5 mil och var helt...
Slut.
Ja. Vi var döda då. Ja.
men sån här också, som många säger så här, men mina kollegor, eller alltså så här, jag saknar det sociala på jobbet, eller... Hur känner du med det?
Ja, mitt liv är mer socialt nu än vad det var innan. Ja. Jag bor ju ihop med 3 andra människor och jag har ju mycket mer tid att umgås med dem. Och jag har mycket mer tid att träffa andra också.
Mm.
På jobbet så då umgicks man med sina jobbarkompisar bara. Mm. Och man ändå jobbade ju i första hand och var social i andra hand.
Ja, visst.
Så att ja, mitt liv har ju blivit mycket mer socialt sedan jag slutade jobba, helt enkelt.
Mm.
Jag tänker på, det är ju väldigt många som blir utbrända eller utmattade och så. Och det finns ju ingen risk för dig liksom.
Nej. Men
kan du liksom se, man hör ju talas om det och läser om det. Hur ser du det från ditt håll? För du har ju valt en helt annan väg. Förstår du min fråga? Det är kanske lite konstig fråga.
Jag tror att jag förstår. Och jag har också tänkt på det här med utbrändhet. Att det är egentligen Alltså det är ganska lätt att undvika. För jag tänker ju när jag jobbade, där var också fullt ös. Speciellt de sista månaderna jag jobbade var det ju övertid nästan varenda vecka.
Mm.
För att vi hade så mycket att göra. Så det var ju mycket stress och långa dagar och det var tungt. Men sen så, när lönen kom så fick jag ju mer än dubbelt så mycket som jag behövde.
Mm.
Så, och jag tänker att det är så för många andra också. Men jag tänker... Eller att borde vara det, att man, varför jobbar man så hårt när man, för att få så mycket mer pengar än vad man behöver?
Mm.
Ja.
Bra
fråga.
Ja, jag har inte...
Nej, men eller, det är liksom som att man är lite hjärntvättad, att man ska ha så mycket som möjligt. Inkomsten ska vara så hög som möjligt.
Ja.
Och på bekostnad av ens tid och ens kropp. Ju. Eller hur?
Ja. Ja. Mm. Ja. Men någonting jag tänker också så här, som att... Alltså att man har ofta vissa så här, vet, man hör ibland pensionärer som går i pension och sen blir de helt deprimerade för att liksom de går från ett liv till ett annat och så kanske de, du vet, telefonen slutar ringa och man slutar bli viktig. Och eller att man har det här behovet av att man vill bidra till andra, som Maslows behovstrappa. Mm. Hur känner du det skiftet?
Ja, jag var väl mer mentalt kanske förberedd på förändringen, eftersom jag ändå har längtat fram eller till att sluta jobba i så många år. Och jag kände ju definitivt ingen depression efteråt. Jag blev ju bara lyckligare. Alltså de första 4-5 veckorna var ju ren eufori. Så är det nog för de flesta som går FIRE. Sen så kan det ju ändras.
Ja.
Och jag är ju inte euforisk längre. Men glad är jag.
Ja.
Mm.
Och jag tror inte det ändras. Men skulle det ändras, då kan jag ju gå tillbaka till jobba om jag vill.
Exakt. Och det är det som det blir också så här, den här mentala kullerbyttan som är hela tiden. För jag får så här, liksom så här, nu ska jag, alltså jag överdriver nu, så här, jag ska skjuta ner idén. Och sen är jag så här, ja fast han kan ju alltid gå tillbaka och ta ett jobb. Och så blir jag så här, fan.
Men du tänker att... Vadå skjuta ner idén? Skjuta ner hela FIRE-idén, att det är någonting som inte stämmer med den.
Nej, men att det blir,
man kommer förlora på något vis.
Ja, precis.
Med
att man är så invand. Vi är så invand att livet ska vara på ett visst sätt. Och sen blir det liksom, när du beskriver något annat, så tänker man så här, men det kan inte vara bra. Alltså så, det måste vara någon nackdel. Och så tänker jag alltid så här, ja men det där är som jag själv säger, så här, gillar man inte det så kan man alltid gå tillbaka. Så att
ja, du säger det själv ibland.
Ja, jag säger ju det själv ibland. Men liksom, tänker jag.
Och jag tycker att det skulle vara bra för folk att prova. Att leva utan att jobba. Och ju längre man gör det, desto bättre. Sen kan det ju vara svårt såklart, men om man kan testa liksom, att vara FIRE eller pensionär då, i ett år till exempel, då får man ju verkligen förståelse för vad det är.
Ja, vad som är viktigt kanske för den, att man behöver ha ett socialt liv och som man kanske fick på jobbet innan, men då behöver man själv se till att man får det ju.
Mm.
Och projekt och intressen som man odlar, man kanske inte har dem från början, när man, om man nu skulle pang, boom, ha ett jobb och sen inte ha det, då måste man ju liksom titta så på vad är det för liv jag vill ha. Liksom.
Man kan ju planera väldigt mycket, och det gjorde jag ju när jag jobbade mot FIRE, att så här ska mitt liv se ut. Och det hade jag fantiserat om i flera år. Och sen blev det ändå inte så.
Ja, men berätta, säg någonting mer om det. Hur hade du fantiserat att det skulle se ut?
Ja, men jag skulle ju sitta hemma och skriva på dagarna och läsa böcker. Och det har jag ju gjort, men inte i samma utsträckning.
Ja.
Och så skulle jag hajka och cykla, och det har jag också gjort. Ungefär lika mycket som jag hade tänkt mig, men alla andra grejer som jag har testat har ju inte blivit som jag har tänkt mig.
Ja.
Jag gick ju in i bostadsrättsföreningens styrelse till exempel, så jag har ju ett styrelseuppdrag nu som jag tjänar några tusenlappar om året på.
Ja.
Och det är ju ganska kul faktiskt. Och genom det så har jag ju kunnat hjälpa lite grannar med lite grejer. Så jag har fått mycket närmare kontakt med många av mina grannar. Och det är ganska kul och det är väldigt socialt också.
Ja, det måste kännas meningsfullt. Ja,
ja det är det. Så det är jobbet jag gör för dem. Alltså jag är ju bra på praktiska grejer.
Obviously.
Ja. Så det är det jag hjälpt grannar med. Alltså jag har byggt staket, plockat ner och satt upp markiser och lite sådana grejer.
Ja.
Och det är ju ganska likt vad jag har hållit på med när jag har jobbat.
Ja.
Men när jag jobbade då fick jag inte så mycket tack för det liksom. Nu får jag ju
mycket mer relationskapital.
Ja, jag får, ja.
Uppskattning. Ja.
Det är ju ett bra begrepp på det. För varje liten grej jag gör så kommer det någon bara, åh, tack så mycket och det blev jättebra. Och så är det ju sällan en chef har sagt.
Mm.
Det har ju hänt. Men...
Nej, men du fick pengar. Tänk på det.
Ja, jag fick pengar.
Jo, men det är precis detta jag menar. Att, alltså, vi har ju Maslows trappa, så är det så här, ge tillbaka. Mm. Och det är ju egentligen detta. Alltså, så att, min tro är ju att alla människor vill bli behövda och använda. Liksom. Och det är roligt för att du säger så här, nej, men jag har det. Alla människor har behovet av att bli använda eller få bidra. Och då säger du så här, men du vet, nu bidrar jag i bostadsrättsföreningar, jag hjälper med grannarna och sånt. Och det jag hör är egentligen det som du har varit inne på många gånger, att nu när pengarna kanske inte spelar så stor roll, så känns det ju som att du, mycket det du återkommer till är ju relationer. Att du har fått bättre relationer, jag har träffat nya människor, umgås mer med släkt och vänner och familj. Vilket är ju ganska intressant, för att det var ju så vi kanske levde mer förr. Att relation var ju mycket viktigare än så här, oh, nu är jag individuell och jag tjänar jävla massa pengar på banken. Liksom.
Ja, men du tänker stenåldersmänniskorna. Jag tänker på stenåldersmänniskorna konstant.
Ja, så,
och tänker att det är precis så vi
Nej, jag tänkte inte stenåldersmänniskor.
Med egna projekt och relationer. Och så.
Nej, men jag tänkte så här, i samhället kanske innan industriella revolutionen då pengar blev så viktigt. Utan då man behövde pengar för det man behövde pengar. Idag så blir det ibland så en ackumulation av pengar för ackumulationens skull eller för att jag ska ha möjligheter som jag sen inte som jag sen inte utnyttjar. Men hur är alltså så här, nu jag tänkte fråga så här, smygjobbar du? Och då sa du så här, ja, lite smygjobb i styrelsen. Gör du liksom andra grejer också?
Ja. Nu är det ju så här att vi, föreningen har målat om,
ja.
Så där har blivit en del jobb.
Ja.
Jag tog på mig det, jag sa att istället för att de ska göra det här runt omkring, alltså de har ju målat fasader.
Ja.
Och då ska man ju plocka ner grejer som sitter på fasaden och ta väck altanbrädor. Sånt har jag gjort.
Ja. Och blir det också ett annat förhållningssätt till det då? Att det blir lättare eller roligare eller alltså när man alltså så här, vad jag är ute efter, vad jag fiskar efter så här, att min tro är att när man får välja så är det enklare än om man är tvungen.
Ja. Ja, det är väl lite både och. Är man tvungen så gör man ju det bara. Men det här har ju varit roligare helt klart. Och ofta har jag fått höra så, men nu behöver de hjälp med det här. Kan du fixa det?
Mm.
Och då oftast är det inte akut, så då kan jag, ja, men jag tar det på onsdag. Då passar det bra för mig.
Skulle du säga så här, är det någon så här negativ överraskning? Alltså så här som du, jag trodde det skulle bli så här, men det blev på ett annat sätt.
Ja, det har väl mest, det största negativa är kanske min egen disciplin ibland, att jag tänker att men nu ska jag skriva. Och det har ju inte alltid blivit så.
Ja.
Jag var väldigt produktiv andra halvan av 2021 och efter att jag slutat jobba.
Ja.
Sen har jag varit mindre produktiv 2022.
Ja. Men det är ofta så också, tänker jag så här, att när man är mindre produktiv tänker jag så här, att nej, men då var det tydligen inte lika viktigt. Utan att man kan titta. Skulle du säga, om du skulle ge någon som vill göra liknande resa som du, vad skulle du ge för liksom så här, tips? Som från, liksom så här, jag önskar att jag visste detta eller detta gjorde jag bra.
Ja, det generella är väl bara att man ska tänka igenom vad man vill.
Ja.
Sen...
Hur gör man det egentligen? Alltså jag tycker det är så svårt.
Ja, det är svårt.
Jag kan inte tänka igenom vad jag vill, utan det uppenbarar sig på något vis när mitt liv testas. Liksom. Men det kan ju vara så att du har förmågan att tänka igenom vad du vill ha för liv. Nu är jag ju 45, så nu har jag börjat samla på mig erfarenhet av vad jag inte vill och vad jag vill.
Mm.
Typ.
Men om man inte har förmågan att klura till själv, kanske man ska prata med någon då.
Mm.
Som kan bolla idéer.
Mm.
För att annars är man bara fast i hjulet och det snurrar på.
Ja. Och där var det för dig så här, jag vill skriva, jag vill umgås, jag vill ha mer relation, jag vill kunna välja själv. Kan man sammanfatta det så?
Ja. Och jag är kanske lyckligt lottad som har velat skriva sen så länge jag kan minnas egentligen.
Mm.
Och jag har hållit på med fantasy sen jag gick i högstadiet.
Mm. Mm.
Så jag har ju vetat vad jag har velat.
Det är tydligt intresse ju.
Mm.
Ja.
Mm. Så det var det ena. Vad skulle du säga, andra tips?
Ja, en sak jag kom på nu är ju att man vet inte alltid vad man vill. Men nu om man uppnår FIRE utan att veta vad man vill, så kanske man får reda på det. För att man har mer tid och man kan testa grejer och få mer intryck.
Mm.
Så att livet kan ju hända också.
Mm.
Och det har ju hänt för mig mer än vad jag var inställd på.
Man kanske inte ska vara så rädd för att testa grejer.
Nej.
Och även sånt som kostar pengar.
Ja,
som
jag har varit lite rädd för vissa grejer förut. Och tänkt att men det där är inte för mig.
Kan du ge något exempel?
Ja, teatern är ett exempel, men... kom inte på några andra exempel nu, men alltså jag har varit ganska enkelspårig.
Mm.
Och haft ett fåtal mål som jag har jobbat mot.
Mm.
Och sen har jag lyckats nå de där målen.
Men
det finns mer. Så.
Mm. Bra. En sista grej. Någon sista tips eller så här. Detta hade varit bra om jag hade vetat.
Ja, det hade ju varit bra om jag hade känt till FIRE när jag var 20.
Ja, det är klart.
Min FIRE-resa började när jag var 30.
Ja.
Och så gick jag i mål när jag var 37 då.
Mm.
Men om jag hade vetat om det när jag var 20, så hade jag kunnat gå i mål vid 30.
Mm.
Ja,
förmodligen snabbare, för jag tror också att du skrev i något inlägg. Vill jag skriva att först hade du väl någon bostadsrätt och sen köpte du radhus, eller att du hade... Det var någonting du skrev om det där, att du hade listat ut det snabbare, att man kunde göra det. Typ.
Ja, det hade jag nog. Jag tror ändå att det hade tagit längre tid rent tidsmässigt.
Mm.
Alltså, jag vet inte. Jag gjorde något sånt tankeexperiment för några år sedan.
Mm.
Baserat på den inkomsten jag hade då. Nu har jag ju tjänat mycket mer från 30 till 37 då än vad jag gjorde.
Mm.
Från 20 till 30, alltså när jag jobbade på den tiden.
Mm.
Så mina två bästa år under det årtiondet var runt 300 000 brutto årsinkomst. Men nu när jag har jobbat i Stockholm så har jag legat runt nästan en halv miljon det bästa året i brutto då.
Mm.
Så att jag har ju tjänat mer pengar helt enkelt.
Ja. Och sen det som du också sa innan, tror jag, så att vara väldigt medveten om vad man lägger pengar på.
Lägg pengar på det som är viktigt.
Men har du någon sån guilty pleasure som är så, men detta får kosta mig? Det är helt okej liksom.
Ja, man kan inte tro det från mina siffror, men maten är ju viktig. Att det ska vara gott och nyttigt.
Mm.
Så jag köper ju inte vilket skit som helst, utan det ska ju ändå vara bra.
Det ska hålla bra kvalitet. Mm.
Men mycket som är bra är ju också billigt, som bönor och linser till exempel. Mm. Har en jättebra näringsprofil och kostar inte mycket.
Mm.
Nej, det är sant.
Men jag tänker till exempel så här, alltså så här, det här med till exempel mobiltelefon. För
Men hur gick ditt resonemang också där? För där måste du ändå säga typ, ja men alla hade smartphone, du hade en dum telefon.
Mm.
Sen bytte du och sen är du ändå så här, ja fast jag använder nog min telefon väldigt mycket annorlunda än vad andra använder den. Att jag surfar mest på datorn eller liksom den typen. Alltså, hur gör du där för att lista ut det här eller för att det är så enkelt att göra som alla andra? Alltså så är det, tänker så här, nej men är det medvetet att säga, nej men nu har jag detta målet, då har jag den här budgeten, då måste jag hitta detta. Alltså hur går din tankeprocess till? Förstår du?
Mm. Alltså med telefoner och sånt där, jag har alltid legat lite efter när det gäller nya grejer.
Mm.
Så att jag var ju väldigt sen att skaffa Facebook och ja, smartphone då, 2020.
Mm.
Ja, för typ 3 år sedan då, nästan exakt.
Mm.
Ja, vi kan ha varit sist i världen.
Nej, jag känner nej. Folk som fortfarande inte har smartphone.
Det är bra.
Ja.
Det är bra. Nej, men, jag är också sen med grejer, ja, faktiskt.
Men för det som fascinerar mig är så här, för att då är det ju inte ens för dig att det är ett avsteg. Utan förstår du, för dig var det bara så som det är. Och det är det som liksom fascinerar mig. Att man behöver det design, att man kan eller bör designa sitt liv efter sina förutsättningar.
Ja, men det var väl lite både och med telefonen. Alltså, när det var nytt i början, då var det så, ja, men det där är inte för mig. Men sen när alla började skaffa och telefonen kunde användas för massa saker som var användbart. Och man kan kolla upp på kartor och du köper biljetter med kollektivtrafik och sånt här.
BankID och allt sånt.
Ja, BankID.
Ja.
Det var, när jag köpte mitt radhus så hade jag inte mobilt BankID.
Mm.
Det tyckte mäklaren var jobbigt.
Ja, men alltså grejen är att det ska ju funka trots att man inte har det. Alltså de försöker ju ändå ha någon lösning, tror jag.
Ja.
I alla fall myndigheter.
Ja, vi fick ju vänta.
Mm.
Jag fick ju identifiera mig när jag hade kommit hem från jobbet. För vi pratade i telefon när jag var på jobbet.
Mm. Men, men det som jag tycker är så här vad jag fiskar efter.
Ja.
Låter väl liksom lite så här, vi skojade om det i bilen, så du kommenterade att jag hade sagt så här i något avsnitt, ja men jag vill ha en ny bil, och sen köpte vi Teslan. Och så sa du så här, ja men fast när du hämtade mig för 3,5 då hade du en Volvo, och den var ju då 10 år gammal. Men så sa du så här, ja fast jag tyckte att den var ny. Är du med? Och där tänker jag att man behöver titta inåt. Alltså så här, jag upplever så här, jag har haft behovet att behöva ha en ny bil. Nu har jag inte det behovet längre, för jag kan liksom ha checkat av det i min, och då blir det mycket enklare.
Var det en inre impuls från dig, tycker du?
Vadå?
Som du nu har checkat av?
Ja.
Du pratar om att titta inåt, att lyssna på sin egen röst liksom.
Ja, för jag tänker så här, om vi skulle ta mobiltelefonen, om vi skulle ta oss två som är två helt olika personer. Så för mig är så här, jag använder min mobiltelefon jättemycket, det är ett verktyg för mig, jag genuint gillar det, jag gillar teknik, etc. Sen har jag väl konstaterat så här, nej jag behöver inte ha nyaste telefon varje år, utan jag byter igen varannat år. Liksom så här. Och det tycker jag är viktigt.
Yeah.
Om jag hade tagit liksom applicerat Jimmys sätt, så hade jag väl så här, okej, min budget för telefon ska vara 1,000 kronor, och sen hade jag försökt optimera vilken är den bästa telefonen inom 1,000 kronor, och sen kanske jag hade varit missnöjd med det för att jag har en annan värdering som är så här, ja men jag är en early adopter.
Yeah.
Förstår du? Och då tänker jag så här, för mig, nej men då kanske det är så att det hade kostat mig massa livsenergi att inte få ha den telefonen, att då handlade, det hade varit ett bättre resonemang för mig då. Okej, Jan, men prioritera då en ny telefon. Lägg pengar då på det, men dra ner på något annat som inte är lika viktigt. Ja, men till exempel en ny bil är inte lika viktigt. Eller kläder är definitivt inte viktigt i mitt liv. Eller att Elsa ska ha en ny Ikea-säng. Den kan lika gärna vara liksom begagnad. Jag tror att man hade varit missnöjd i sitt liv om man hade försökt nå ett mål men
på sin värdering,
ja, men kompromissat med sina värderingar. Och det är det som jag gillar så mycket med Jimmy, att du verkar ju inte ha kompromissat med dina värderingar för att nå ditt mål. Förstår vad jag är ute efter, att det är så här, men jag lägger pengar på mat, ja, men telefon, teknik är inte viktigt, då lägger jag inte pengar. Och då är det inte så, Och jag hade velat lägga pengar, men jag gör inte det.
Nej.
Men det låter väldigt rimligt.
Ja.
Och för mig är ju telefonen mer som ett nödvändigt ont.
Ja.
Och jag förstår ju att den är bra att ha.
Ja.
Och därför har jag den. Men jag har köpt den begagnad.
Ja.
Och den har hållit i 3 år nu sedan jag köpte den. Jag har ingen aning om hur länge den har varit i bruk innan dess.
Du hade ju köpt nytt batteri också till den, så att nu är den ju nästan som ny.
Ja,
ja, batteriet, det gamla svällde ju upp. Jag var tvungen att köpa ett nytt.
Ja.
Men jag kommer ju ha den telefonen tills den slutar fungera.
Ja.
Och jag har ingen aning om när det blir.
Nej.
Och då köper jag en ny begagnad.
Ja. Jag tänker en fråga här som kom från Ove eller någon sån här forumet. Han var så här, stigande räntor eller liksom inflation, är det något som du har gått funderat på? Är det något som har påverkat din ekonomi, upplever du?
Nej, det har det ju inte. Jag har haft lite tur där. Jag band min boränta sommaren 2021.
Ja, och hur gick resonemanget då när du band? Det var ju...
Ja, jag resonerade väl att räntan kan ju inte bli lägre än så här.
Ja.
Nej, precis,
så det är nog lika bra att binda den. Och så var det ett bra erbjudande.
Ja.
På typ
och band det länge år, då? Eller?
Nej, 3 år.
Mm.
Ja. Det där är spännande. Vi måste göra det där avsnittet kring bundet och buffert och sånt. Ja, men för, vet du, jag har en tes som jag inte har tänkt på för nu när räntorna och sånt gick så upp så mycket. Och det är så här att jag tror att många av oss resonerar fel kring rörligt och bundet. Och kommer man fram till att man ska binda, då tror jag att man ska binda på typ så här 5-10 år. Att vi binder generellt för kort tid. Mm. Att jag tror att det är ett misstag som många gör.
Mm.
Men också banken har väl inte, nu vet jag inte hur det är, om de har erbjudanden på 5-10 år.
Jo, det har de.
Mm, för oftast hör man ju om 3 år faktiskt.
Ja. Mm. Ja, eller 1 år var det ju många som band liksom också.
Mm.
Bra. Ove fråga här också. Ser du något så här att man ska vara skuldfri då man går över till FIRE, om det är viktigt eller inte? Jag upplever så att det är inte så viktigt för dig.
Nej, det är inte viktigt för mig. Jag tror inte det är viktigt för alls många inom FIRE.
Nej.
För att man har ju, jag har ju bolån, så jag är ju jättelångt ifrån skuldfri.
Ja. Upplever du även så här, Anna, för att du har ju följt den här liksom rörelsen länge, att där är, vad är liksom någon annan så här vanlig missuppfattning kring FIRE? Eller när folk har pratat med dig?
Alltså den vanligaste är väl att man är snål.
Ja, men det kan jag tänka mig, att man tror det. Ja. Och det är inte nödvändigtvis ju så.
Ja, eller kanske att man inte gillar att jobba. Och det finns ju de som inte gillar att jobba, men jag tycker ändå att det är ganska kul att jobba, fast inte 40 timmar i veckan.
Ja. Mm.
Och så vill jag hålla på med det jag vill hålla på med.
Ja.
Mm.
Vad säger familjen och släkt och sånt?
Ja, de tycker det är kul för mig, men inget för dem. Och det skulle väl vara kul om de också kunde göra det, men ja, de är mer fast i ekorrhjulet.
Som vi andra.
Den som är närmast mig i familjen är väl min pappa antagligen. Och han är pensionär nu.
Ja.
Och han gick i pension vid 61.
Ja.
Så han har gått den vanliga vägen. Men så fort han fick gå i pension och få ut sina pensionspengar, så hoppade han på det.
Ja. En fråga som jag har gått och funderat. Detta kanske till dig också, Karu. Jag har gått och funderat rätt länge på sådana här osäkerhetshorisont. Och jag tänker på det så här, typ när man var student eller så här, så tänkte jag så här att, ja, men hur långt framåt försökte man överblicka livet, eller hur mycket försökte man ha kontroll över? Och då upplevde jag så att det var det så här, ofta typ terminen ut var väl det perspektivet man hade. Och sen upplevde jag någonstans att jag gick över så här, ja, men jag vill ha koll på ungefär detta året, ja, men jag har 3 månaders uppsägningstid och sen har jag A-kassa eller inkomstförsäkring. Men sen upplever jag nu på sistone att jag försöker ha längre och längre sån här tidshorisont som jag försöker kontrollera. Hur tänker du kring sån här liksom osäkerhetshorisont? Eller liksom hur långt framåt planerar du eller tänker?
Mm. Jag har väl också haft samma utveckling när jag tänkt längre och längre.
Ja.
Som när jag började jobba till exempel, då var det ju upp till A-kassan och sen så har man 300 dagar
ja.
I A-kassan och då var det den horisonten. Nu, är det svårt att överblicka för jag ser ju att med mina nuvarande utgifter och de pengarna och inkomsten jag har så är det ju 10 plus år och det är väldigt svårt att blicka längre än så.
Ja.
Så att, ja.
Ja.
Det går säkert att göra uträkningar men det är så osäkert när det är så långt fram. Så...
Ja, absolut. Nej, ja. Jag har inget svar. Det är bara liksom så att jag har gått funderat på den här med osäkerhetshorisont. Och sen hade vi uppe det på så här fiket tillsammans. Och så var det en som sa så här, ja John, jag planerade så också. Och sen fick jag besked om att jag har cancer. Och så var jag så här, där kan man planera i 10 år. Och sen plötsligt så blir jag liksom osäker, liksom horisonten
jo, men det
blir
en
mycket,
extrem
mycket kortare.
Grej.
Ja.
En extrem grej du tar upp, Jan, att man får faktiskt lov att tänka långt fram, 10-20 år, det kan man väl få göra? Liksom.
Jo, man kan få tänka fram.
Jo,
men
det är inget fel med det. Men sen så kommer ju livet också, det kan ju vara massvis med olika grejer. Inte nödvändigtvis sjukdom.
Nej, precis.
Ja,
precis.
Så jag ser ingen poäng med att planera mer än 10 år framåt.
Ja.
Och om det händer grejer, specifikt inom ekonomin då, så har jag ju jättemycket utrymme till att göra någonting. Alltså jag kan ju jobba mer än vad jag gör. Ja. Och jag kan ju också skära ner utgifter.
Ja.
Mm.
Utav de här 160 000 så tänker jag att 40 000 är det ju bara rent nöjesutgifter. Så de kan jag göra mig av med.
Men jag tyckte... Du har ganska stor resiliens liksom,
ja,
i ditt
och så,
liv.
Ja, ja, och så framförallt så gillar jag det du också sa. Så här, ja, men alltså så här, detta är ett ensamhushåll som man får multiplicera med 2 om man är ett par.
Mm.
Och sen
mm.
tänker jag så här, ja, man får lägga på det där med barn också. Så att då är man... Jag tror man säger att ett barn kostar typ 7.
Men vad är det för någon... budget man har gjort då.
Jag tror det är någon sån här SEB eller Swedbank eller någon sån bank som gjorde så att 26-30. Ja, jag får räkna lite.
För det behöver, som du sa innan, det behöver inte vara så himla dyrt.
Nej.
Med barn, alltså mycket kan man ju hitta begagnat och sådär. Vissa saker köper vi absolut begagnat, men kanske inte skor till exempel. Eller hur?
Ja, jag vet.
Eller
inte
det har jag faktiskt.
Det har du gjort.
Ja, jag har gjort det.
Ja. Okay. Ja, men bra. Men jag tänker så här, tiden går så himla fort.
Ja,
vi har pratat
det.
I över en timme och en kvart. Jag tänker så här, Jimmy, är det någon fråga vi borde ha ställt? Eller som du tycker något ämne vi inte har berört längs din resa som ändå så här, men detta var ändå viktigt.
Nej, jag tror nog vi har fått med det mesta. Jag kommer säkert på något sen. Och då
får vi ta det i nästa avsnitt.
Ja, i nästa avsnitt. Eller en kommentar. Som en kommentar.
Ja.
Men... ni har inte frågat om boktips.
Nej, det tänkte vi ta
gjort,
sen.
Nej.
Men ta boktips.
Okej, okay, ja. Det var ett av mina mål som jag satte när jag började, eller när jag blev FIRE, var att jag skulle läsa en bok i månaden minst. Och för mig är det ganska mycket. Jag läste så mycket när jag gick gymnasiet, men sen dess har jag inte gjort det.
Ja.
Så den bästa boken jag läste som är mitt boktips är Bullshit Jobs.
Alltså berätta, den har jag faktiskt aldrig hört talas om.
Det är ingen skönlitterär bok.
Nej, det är inte skönlitteratur. Jag har blandat, jag har läst både skönlitteratur och facklitteratur.
Ja. Vad handlar den om då?
Ja, det är precis som det låter om alltså, typ påhittade jobb. Jobb som inte borde existera eller som inte behöver existera.
Ja.
Men som av massa olika anledningar som författaren går igenom i boken ändå existerar.
Ja.
Men som man... åtminstone teoretiskt, skulle kunna göra sig av med.
Ja, vad är det för typ av jobb då? Högt och lågt antar jag.
Det här kommer väl så här politisk åskådning. Jag tänkte så här mycket i offentlig sektor.
Det är en hel del i offentlig sektor, men det är mycket mer i privat sektor faktiskt.
Är det så?
Ja.
Gud vad spännande.
Ja, och enligt han då, eller enligt vissa undersökningar så kan det vara så mycket som 40%. Jag tror det var det i Storbritannien eller Nederländerna där de gjort den här undersökningen.
Det är jättekonstigt att de har utrymme för det liksom ekonomiskt. Aha. Företag, tänker jag.
Jaha,
ja, men... och han har ju intervjuat personer som säger att jag vet inte vad jag gör på mitt jobb. Jag går dit, gör mitt jobb, men det finns ingen mening med det.
Ja. Oh,
vad
Gud,
kan
vad
det vara för jobb då?
Jag tänker i USA så har jag varit med om så här, du vet, någon som står i hissen och trycker vilken våning du ska till.
Jo, men det känns ju... Det är ändå att man vet varför man är där.
Ja, men det
är okej att de själva kan trycka de som ska åka.
Ja.
Men att man inte ens vet vad man gör på sitt
jag
jobb.
Tror att det är ganska vanligt, Karin. Vad har du skapat? Alltså, så här, alltså, om man hade ställt sig frågan ibland så när man kommer hem från jobbet, så här, vad har jag åstadkommit idag?
Mm.
Det är ganska, vad har jag bidragit med för värde för företaget? Eller vad har jag bidragit? Så är nog många som har ganska svårt att svara på det.
Ja.
Där kan jag ju ha, liksom, och där vill jag också vara så här tydlig nu, så när jag sa offentlig sektorn, då menar jag inte så här polis, försvar, vård eller liksom den typen, den skola eller liksom den typen av jobb. Ja, men spännande. Det ska jag faktiskt lägga på,
och kolla
på,
den boken,
på boklistan. Har du något annat tips när du ändå läst en del böcker?
Ja, det var ju mitt främsta, men det kommer mycket mer tips. Utopia för realister var intressant.
Ja. Det är roligt, och sen, det är böcker jag aldrig talas om.
Sen har jag en lång lista med böcker som jag ska läsa.
Ja.
Och jag tror att de kommer vara jättebra, många av dem.
Ja, men snyggt. Du, Jimmy, ett fantastiskt stort tack för att du ville hänga med oss. Fantastiskt roligt att följa din resa och också att kunna få den här uppföljningen 3 år senare. Och sen vill man följa dig, så är det, man går in på Facebook och så söker man gråa guldet.
Ja, det gråa guldet.
Det gråa guldet.
Vi har inte frågat vad det är för någonting. Jag har försökt att räkna ut, så kan det vara silver eller nej, resten inte silver. Men ja, vad kan det vara?
Varför blev det gråa guldet?
Ja, det gråa guldet är ett smeknamn på betong. Så på bygget,
det är så,
så
användbart och bra liksom, eller?
Nej, folk brukar säga det ironiskt liksom, när man gjuter. Nu kommer det gråa guldet. För att,
det är dyrt. Eller
det är en anspelning på det svarta guldet, fast de menar att man inte blir rik på det här.
Ja.
Nej.
Fast jag menar att jo, det kan man visst bli rik på. Så det namnet tog jag till mig.
Detta är roligt, för den här historien jag har nu, jag tror ingen kommer glömma bort nu.
Nej.
Att grå guldet är betong.
Men så Facebook, det gråa guldet.
Ja, precis. Och där kan man följa, där skriver du med jämna mellanrum. Både liksom så här, bryter ner utgifter och resonemang. Du hade faktiskt en fråga här som jag inte ställde, där du hade skrivit ett inlägg som var så här, en del av FIRE är att förutspå framtiden. Vill du säga något avslutande om det innan vi har en minut kvar?
Ja, det är ju... Ja, det spekulerade jag lite grann i ett inlägg, att man försöker gissa hur framtiden ska gå.
Ja.
Hur kommer det gå med börsen och så här?
Ja.
Och det är baserat på hur det gått förr. Men man vet ju egentligen inte.
Nej.
Så att det är som det vi pratade om innan, att planera. Det är ingen idé att planera för mycket långt in i framtiden.
Ja, utan vara anpassningsbar istället.
Mm.
Snyggt. Jag tänker vi hade kunnat prata en timme till, men jag tänker att vi avrundar här. Återigen, tack så mycket. Tack till dig som har lyssnat och tittat. Och så tänker jag att du får komma tillbaka sen om 3 år igen och berätta för oss hur det går.
Ja, det gör jag gärna. Ja.
Tack så mycket.
Tack
själva.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.